Ja, det är nog alldeles som Sivert sa att den här sången vi fick sjunga med varandra, den har kommit till under stor press. Det är ju Levi Petrus självbiografiska sång. Han beskriver sitt liv helt enkelt i den sången. Så att nog är det så alltid. Och det är därför de här sångerna som har kommit till under stor press och hög värme ska ju också till för det ska bli en diamant. De är outslitliga. Man känner igen sig i de här sångerna. De sjungs generation efter generation, århundrade efter århundrade. Vi har stannat inför Abraham ett par kvällar och ska göra så också ikväll. Den man som Herren kallade till ett speciellt uppdrag, en speciell kallelse. Och den person också som vi här i Nybro ikväll kan få säga, han är vår stamfader. För vi börjar ju i Galaterbrevet 3 där Paulus säger att tillhör vi Kristus så är vi Abrahams avkomlingar och arvingar till löftet. Men ikväll vill vi gå tillbaka till där vi började i första Moseboken och bara fundera på vad var det som var storheten i Abrahams liv? Vad var det som gjorde honom annorlunda gentemot många andra? Och då var det inte Abraham, utan då var det Abrahams Gud. Det var det som gjorde honom annorlunda mot alla de andra folken som levde på den tiden, alla kulturer som fanns på den tiden. Så plötsligt fanns det en man som hade en Gud som gav sig till känna. Och då är frågan, vem är Abrahams Gud? Och hur är han? Och då ska vi gå tillbaka till andra Moseboken. Vi finner honom redan i första Moseboken. Men där det står så här att Herren ibland döljer sig. Han döljer sig. Och det gör han i ett namn eller ett ord som vi ska återkomma till lite grann senare. Men när vi kommer till andra Mosebokens tredje kapitel så är det judiska folkets slavar i förnedring nere i Egypten. Och där har de varit i över 400 år. Och så kallar Herren på en man som inte hade så där väldigt, väldigt bra CV eller anställningsbevis. Han har slått ihjäl en egyptier, han var på flykt undan rättvisan, han hette Mose. Och så en dag så ser Mose en buske som brinner utan att brinna upp. Och då säger Mose någonting som är genialiskt och som jag bara ville lägga ner i ditt hjärta. När du ser något övernaturligt, för det här var ju övernaturligt, så var inte för snar med att bortförklara det. Utan säg som Mose, jag vill gå dit och se hur en buske kan brinna utan att brinna upp. Vi har ju så väldigt lätt att när vi ser något övernaturligt, någonting som inte stämmer med vår referensram, så har vi lätt att bortförklara det och säga det är lite överspändhet och det går nog över och det blir nog naturligt igen. Men du vet, när de här sakerna händer, att Gud är och färdig, då är han oftast utanför våra ramar. Och så var det med Mose. Och då står det så här i det andra Moseboks tredje kapitel. Det går mitt in i ett samtal, börjar på den 11:e versen. Mose sa då till Gud, vem är jag att jag skulle gå till farao och jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag är med dig och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten, då ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud, när jag kommer till Israels barn och säger till dem, edra fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar, var är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, Så skall du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Amen. Vi stannar där. Det är så här, vänner, att den enda guden i världen och bland alla religioner som överhuvudtaget finns, men den enda guden som har presenterat sig, det är den här. Det finns namn på andra gudar. På de grekiska gudasagorna finns det namn. Men det finns ingen av dem som har trätt in i historien och sagt, det här är jag och det här är mitt namn. Här har vi den enda guden som har stigit ner till mänskligheten och sagt, det här är mitt namn. Jag är. Mycket egendomligt namn. Det är egentligen en verbform, ordet är. Det betyder att Gud är verksam. Han är verksam fortfarande idag. Så länge Gud finns så är han verksam. Han håller hela skapelsen precis så som den ska vara. Och jag tycker det är ganska fantastiskt. Det är bara en liten parentes. Men ändå om man tänker på hur jordklotet färdas runt solen i en rasande hastighet år efter år. Att inte det går snett i någon kurva någonstans. Att inte vi seglar ut i universum, utan det böjer av precis där det ska böja av. Och det är inte konstigt att det blåser när man kommer ner på torget, vet du. Med den hastighet som vi färdas varje dag. Och när vi tittar upp på stjärnhimlen så är Karlavagnen precis på samma plats. År efter år. Orion är på samma plats. Polstjärnan är på samma plats. Och solen, ja, den säger vi att den går lite upp och ner. Men så är det ju inte. Det vet vi ju. Den är där den ska vara. Men vi får lov att åka runt. Du vet, Herren har ordning på det här. Jag är. Så håller han hela skapelsen vid liv. Och så är han verksam. Precis som han säger. Men när han har sagt det här till Mose, då gör Herren ett tillägg. Och så säger han så här. Gud sa ytterligare till Mose, så skall du säga till Israels barn, Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta skall vara mitt namn för evigt, och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Vi har ju hört det här sedan vi var barn, va? Så det är inga nyheter. Men det är ändå värt att stanna upp en liten stund och bara reflektera över hur Herren presenterar sig. När han säger, jag är Abrahams Gud. Och skulle Herren nu följt en kultur som fanns på den här tiden, så skulle ju Herren ha sagt, jag är Abrahams Gud och så är jag Ismaels Gud, alltså den förstfödde. Det var ju alltid den förstfödde som liksom kom i rangordning. Om du läser släktkrönikorna i Moseböckerna eller Matteus evangeliet eller Lukas evangeliet så står det Kalle födde Pelle, Pelle födde och så födde. Och det är alltid den förstfödde som räknades. Alltid. Det var själva kulturen. Här gör Gud ett undantag. Och så säger han, jag är Abrahams Gud och så är jag Isaks Gud. Alltså det var ju den andra sonen som Abraham egentligen fick. Och det här har ställt till en stor villovalla, inte för Herren, men för oss som ska försöka tänka mänskligt. Och så säger man, så där kan det väl inte gå. Så stora delar av världen, de läser så här. Jag är Abrahams Gud och jag är Ismaels Gud. Och något annat finns inte. Men Gud säger inte det här. Han säger, jag är Isaks Gud. Och sen gör Gud ett medvetet val till, för han säger, jag är Isaks Gud och så är jag Jakobs Gud. Nej, skulle han följa kulturen så skulle han ju säga, jag är Esaus Gud. Jakob fick två söner. Isak fick två söner. Jakob och Esau. Eller Esau och Jakob. Men här gör Gud ett undantag till. Och säger, nej, linjen av förbundet och löftena, det går från Abraham via Isak, via Jakob och via Jakobs söner och så vidare och så vidare. Vi kan stanna där så länge. Men det är så Herren har presenterat sig. När han sen vidare ska presentera sig för mänskligheten, så gör han det genom en profet som heter Jesaja. Och jag tänkte få stanna inför den profetboken, bara för att vi ska få lära känna, vem är det vi ber till? Vem är det vi umgås med? Och då går vi till profetboken Jesaja. Där börjar vi i det 41 kapitlet. 41 kapitlet. Och då säger Herren så här. Nej, vi skulle börja i det 40. 40 kapitlet. Jag börjar på den 26 versen i Jesu namn. Lyft upp era ögon mot höjden och se, vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn, och ingen enda uteblir. Det var lite intressant det här senaste. Ingen enda uteblir. Vetenskapen har nämligen konstaterat att om en enda utav de stjärnor som vi ser på himlen, en enda planet på himlavalvet, om en enda utav dem skulle falla undan, då finns inte jorden längre. Jorden är helt beroende av varenda liten prick som vi ser på himlavalvet för att liksom hålla det hela i ordning. Det finns den här kraften, den här makten som Gud använder. Så när du tittar upp på himlavalvet ikväll och ser alla stjärnorna, gör så som Abraham gjorde. Lyft din blick upp och tacka Gud för att dessa oräkneliga stjärnor som finns där, varenda en är behövd för att jorden ska vara i sin omloppsbana runt solen. Så är också du behövd för att församlingen ska få vara till den nytta som Gud hade tänkt sig. Och nu kommer Herren och så säger han så här. Och det här tycker jag är så bra. Hur kan du Jakob säga, och du Israel påstå, min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ände? Han blir inte trött och utmattas inte, och hans förstånd kan inte utforskas. Och det som jag tycker är så bra här, vet du, rent själavårdsmässigt, det är när Herren säger så här. Hur kan du Jakob säga, och du Israel påstå? Varför är det märkvärdigt? Jo, därför att Jakob är namnet på det som var innan Israel, så att säga. Jakob är namnet på problemen. Jakob, det var han som stal där hemma, som ljög och som fick ställa till det. Och så har också vi som är här ikväll, vi har den här dubbelheten. Vi har den här gamla människan. Det är svårt att bli av med den. Även om vi i vår teologi har att vi begraver den gamla människan i dopet, så har han en väldig överlevnadsförmåga att komma upp igen. För om det skulle vara så som vi lär i vår teologi, att vi har begravt den gamla människan, då skulle ju varje församling vara en försmak av himlen.
Så är det ju inte. Också i den mest gudfruktiga människan så ibland så seglar det här gamla upp och så tvivel hos oss. Frästar oss att göra saker som inte vi skulle komma på själv. Och därför så har Herren rent själavårdsmässigt den här undervisningen när han talar till Israel och säger: hur kan du Jakob säga? Eller du Israels påstå? Och då är det den nya människan. Det som är fött av Herren. Där Herren har gått in och sagt: Jakob, du ska inte längre heta Jakob. Israel är ditt namn. För du har kämpat med Herren och du har vunnit seger. Men den här dubbelheten, den finns med hela tiden. Hur det är här i Nybro, det vet jag inte. Jag vill ju tro att det här med Jakob, det är liksom bortraderat alltihop. Och här finns det bara det här som är den nya varelsen, nya skapelsen. Och församlingen som en förebild eller en bild av himlen. Så att man knappt längtar dit ens en gång, för vi har det så bra i församlingen. Men vanligtvis ute i Sverige så finns den här dubbelheten hela tiden med. Och här börjar nu Herren att presentera sig. Jag bara ber dig lägga märke till hur Herren säger. Han säger så här: hur kan du Jakob säga och du Israel påstå, min väg är dold för Herren? Jag vet inte vilken bibelöversättning du har. Det är gott att se att ni har biblarna med. Men i de gamla biblarna så hade man markerat vilket Guds namn som Gud använder. Du vet, Herren han har flera namn. Han har El Shaddai, Elohim, Adonai. Det finns flera namn. Men det namn som han gav till Mose, och som han sa: detta är mitt namn och skall så vara. Jag är. På hebreiska Javé. Och översatt i våra biblar med ordet Herren med stora bokstäver, inte de små. Så när Herren är med små bokstäver, då är det något annat utav Guds namnet. Adonai, El Shaddai och så vidare. Men när det gudsnamnet används som han presenterade sig för Mose, då är det Herren med stora bokstäver. Jag är. Så skall mitt namn vara. Det är så Herren presenterar sig. Så det är först. Jag har sex punkter här nu, vänner. Det andra sättet som Herren presenterar sig på, det är det 41 kapitlet. Och där läser jag i den 10:e versen till och med den 13:e. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och orsaken till att Herren säger det här, det är helt enkelt att det judiska folket, när Jesaja levde, de hade orsak att frukta. De hade verklig orsak att frukta. Därför att Syrien hade ockuperat norra delen av Israel och fört bort de 10 stammarna i förskingringen. Och sedan dess så har liksom norra delen varit ockuperat av fientliga makter. Och kvar var Juda och Benjamin runt Jerusalem och Juda området där. Och de hade verkligen orsak att frukta. Därför att Syrien kommer tillbaka, läser vi om i krönikeböckerna. De kom tillbaka och belägrade Jerusalem och ville inta Jerusalem och ta också de 2 återstående stammarna. Och sen så ovanpå alltihopa så började de mullra nere i Babylonien, Nebukadnessar, som också ville erövra Jerusalem. Och där fanns då 2 små stammar, Juda och Benjamin. De hade verkligen orsak att frukta. Och så kommer Herren till dem och säger: frukta inte. Frukta inte. Jag ska läsa från den 13 versen. Jag är, nej det börjar inte så. Det börjar med ordet ty. Frukta inte, ty jag är Herren din Gud som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Frukta därför inte du mask Jakob, du Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren, Israels helige är din återlösare. Så det var situationen. Och jag vet inte hur du har det, jag vet inte hur ni har det i församlingen. Men jag har mött så många som bekänner sig som kristna. Som ibland hamnar i perioder där det är mer rädsla än trygghet. Där det är mer nutid än framtid. Där man känner, hur ska det gå? Hur ska det gå med mig, med min familj, med ekonomin, med pensionen, med gikten och... Och, ja du vet, vi har jättemycket. Och då ville Herren, för han är likadan idag. Hans namn är Jag är. Han är likadan idag. Jag är Herren din Gud. Och till honom får vi lova att sätta vårt hopp och vår förhoppning. Jag är Herren din Gud. Vi går vidare till det 41 kapitlet också det. Till det vi bara vänder blad och går fram. Så presenterar Herren sig på kanske det sätt som är det starkaste sättet på vilket Gud kan presentera sig. Och då gör han det här i en situation där det höll på att komma in avgudar i Israel. Det var Baalsgudar, det var Astartegudar, det var religioner som kom österifrån. Det var makter som gjorde att det judiska folket funderade på om den där osynliga guden kan ha mer makt än de här synliga gudarna som är gjorda av trä och sten. Och här är det som Herren tar till med stora bokstäver. Och så säger han så här i det 41 kapitlet 21 vers. Och då säger han det här till avgudamakterna. Vi skulle idag säga, han skulle säga det till New Age, han skulle säga det till islam, han skulle säga det till buddhister, han skulle säga det till andra religioner. Och så säger han, för fram er sak, säger Herren, kom med era bevis, säger Jakobs konung. Låt dem komma och förkunna för oss vad som ska ske. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram den så vi kan ge akt på dem och se efter hur det har gått i fullbordan. Eller låt oss höra vad som ska komma. Tala om vad som ska ske, vad som ska hända i framtiden, så att vi kan se att ni är gudar. Det här är riktigt bra. Allting är bra. Men här är starkt, vet du. Det är när Gud han säger till krafter som vill komma in i församlingen. Kom med en profetia och tala om vad som ska ske i framtiden. Så att vi kan avgöra om ni är gudar eller om ni bara är hjärnspöken. Och det är inte enda gången som Herren talar om det här, utan när vi går fram till det 46 kapitlet. Så finner vi samma sak. Där säger Herren så här. I den 10:e versen. Jag, Herren, jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Och allt vad jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från öster och fjärran land, honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske. Och vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. Det här kallas för profetior. När Herren kommer och möter en annan av profeterna som heter Amos, lite längre fram i Bibeln. Då säger Herren genom profeten Amos i det tredje kapitlet: Herren gör ingenting utan att han först har uppenbarat det för sina tjänare profeterna. Så du vet att när det kommer människor och säger: jag vet ingenting om framtiden, då kan vi bara säga: min kära vän, gå hem och läs Bibeln. För i Bibeln så ser vi vad som ska äga rum framöver. För Herren gör ingenting utan att han har uppenbarat det för sina tjänare profeterna. Så att vi som församling, som kristenhet, vi skulle vara ljuset i ett politiskt mörker. Vi skulle vara hoppet för människor som har tappat framtidstron. Då skulle det finnas ett folk som säger: Herren talar ännu idag. Och när vi går till Nya testamentet så är det ju Paulus som plockar upp det här. Och han säger så här i första Korinthierbrevet 14 kapitel, säger han: sträva efter kärleken, men sök också de andliga nådegåvorna framför allt. Vilken då? Profetians nådegåva. Alltså om vi tror att Guds ord är sant, hur många av oss har varit lydig på den punkten? Ja, du behöver inte räcka upp en hand. Men det här är allvarligt, vänner. Det här är allvarligt. Därför vi lever i en tid idag, också i kristenheten, där man liksom lägger ett lock på det profetiska. När väckelserörelserna gick fram i Sverige, både EFS, Missionsförbundet, Pingströrelsen, baptismen, så kännetecknades gudstjänsterna utav att Herren talade genom helt vanliga människor som bara reste sig upp och sa: så säger Herren. Och så kom det hälsningar. När det uteblir, då säger Herrens ord så här: då blir folket tygellöst. Vet du vad det är? Vem är det som använder tygel? Vilken yrkesgrupp är det? Det känner ni inte till här i Småland, men jag som är född på en bondgård i Skåne så vet jag ju vad tygel är. Det var ju det som bonden hade för att tygla hästarna, inte sant? Så på en av våra färandegårdar nere på Skånska slätten så hade man, eller har man, en stor tavla inne i vardags, eller salen som det kallas. Och där gick hästarna 4 eller 6 stycken i bredd över de skånska åkrarna. Och då gällde det till att bonden hade tygel på hästarna. För du vet, Brunte, han ville gå till vänster, och Blixten, han ville gå till höger, och Gammaren var trött och ville stå stilla, och Ungstoet ville dra iväg framför alla andra. Då ville till att man hade tygel. Och Herren har ett tygel i sin församling. Han har ingen ersättning för det. Men han säger: framför allt, om du vill följa Guds ord, om du vill vara lydig Herren, så må du utbedja dig profetians nådegåva. För genom den så håller Herren liksom rätning på sin församling. Och om vi inte har det här, vad har vi då? Ja, då har vi demokratiska omröstningar. Det är inte klokt. Vi vill vara en församling som vill tjäna Herren. Och så frågar vi: hur många tycker sig? Räck upp en hand. Hur många tycker så? Och så plötsligt har vi grupperingar och konflikter i församlingen. Kanske bara därför att vi inte har tagit Guds ord på allvar. Därför det här var viktigt för Herren. I Gamla testamentet så hade Herren profeter. Och de var många, många gånger räddningen för det judiska folket. När de kunde gå till kungen, när de kunde gå till folket och säga: så säger Herren. Jag minns en gudstjänst jag hade uppe i Örnsköldsvik när jag blev föreståndare i pingstförsamlingen. Det var en söndaggudstjänst. Det är några få år sedan nu. Men till den helgen så hade två stycken utav min frus förre arbetskamrater från Göteborg kommit och hälsat på. Väldigt trevliga kvinnor. Men bägge två var gudsförnekare. De var renodlade ateister. Så det var de två första som besökte den nyblivne pingstpastorn uppe i Örnsköldsvik. Och det var ganska trevligt. Mycket sympatiska kvinnor och vi åt tillsammans och vi fikade tillsammans och så började det närma sig söndagen. Då säger min fru så här: på söndag så är det gudstjänst i pingstkyrkan och då är ni välkomna. Och jag kan ju fortfarande höra när den ena säger: du, jag har inte varit i en kyrka sedan jag konfirmerades. Jag tror ju inte på någonting sånt här. Det skulle aldrig förefalla mig att gå till pingstkyrkan oavsett vem som predikar. Och den andra damen, hon var likadan. Aldrig i livet. Vad skulle min man säga om han fick reda på att jag har gått på en kyrkan? Och dessutom att jag skulle gå till pingstkyrkan. Det fanns liksom inte på kartan. Så de var mycket vänliga och sa: vi har tagit med oss böcker, vi ska läsa och vi kan gå ut på en runda och så ses vi efteråt. Och det gick inte att komma åt dem på något sätt. Då säger plötsligt min fru så här: härmed inbjuder jag er till gudstjänst i pingstkyrkan klockan 11 på söndag. Och då, jag kan höra det när jag vill, hur den ena vänder sig till den andra av de här två ateisterna och säger: vad gör vi nu? Vi har blivit inbjudna. Och vi kan väl inte vara så oförskämda att vi inte svarar ja på en inbjudan. Och så hade de en liten konversation som slutade med att de säger så här: okej, vi ska vara med på gudstjänsten. Men vi kommer att gå efter första sången, så kommer vi att lämna. Ja, så det spelar ingen roll hur länge ni är med, bara ni kommer. Men då hade jag liksom en liten krok. Så jag sa till dem: det är jag som ska predika. Och det skulle ju vara en höjdare om vi efter gudstjänsten, när vi ska äta middag hemma hos oss, kunde få samtala om predikan och hur ni som ateister upplever det jag försöker säga. Ja, sa de, vi går med, men vi kommer att lämna direkt efter första sången. Och så kommer vi ner till kyrkan. Stora kören sjöng, de sjöng fantastiskt bra. Det var himmelska sånger. Kyrkan var fullsatt i folk. Och de här två kvinnorna sitter längst bak, tryckta mot syndarens bänk, som brukar vara den sista. Jag vet inte hur det är här idag. Kören började sjunga. Och jag försökte predika. Och jag ser ju de här kvinnorna som sitter på sista bänken tryckt. Och jag tänkte, de skulle ju lämna efter första sången. Och de satt med när kören sjöng. Och de satt med under hela predikan. Jag tänkte, det här går ju rätt väg, vet du. I slutet av min predikan så får jag en tanke. Den var från Herren, jag vet det. Jag fick en tanke. Så jag sa så här: det finns någon här i gudstjänsten idag som har profetians nådegåva, men du har inte brukat den under många år. Och nu vill jag att du blåser liv i denna nådegåva och börjar bruka den på nytt igen. Och så stod jag där. Det blev alldeles tyst. Det gick en litet, några minuter, och plötsligt, vet du, så reser sig en gammal dam upp i 80-årsåldern och bär fram en profetisk hälsning, först i tungor och sen översätter hon den, och så sätter hon sig ner och så fortsätter gudstjänsten. Och vi avslutade hela. När alla hade lämnat kyrkan, då sitter kvinnorna kvar. De var de två sista som lämnade kyrkan. Och jag tänkte, det här gick ju på rätt håll. Och så kommer vi hem, ska äta middag. Och då kunde jag inte låta bli, utan jag sa, kan vi samtala lite grann om hur ni upplevde gudstjänsten? Ja, det gör vi gärna, sa hon. Så sa hon, de där sångerna ni sjöng, det begrep vi ingenting utav. Vad håller ni på med? Och det kören sjöng, vi fattar ingenting. Men tänkte jag så här, nu kommer min predikan. Så sa jag, fattar ni någonting av vad jag försökte säga? Nej, sa de, det gick alldeles över huvudet på oss. Det fanns inte någonting som landade hos dem. Och så kommer det. Men, sa de, ser ni slutet av gudstjänsten, då var det en gammal dam som reser sig upp och talar på ett helt främmande språk. Vad var det för någonting? Och sen när hon hade talat på främmande språk, då talar hon på svenska. Och det vill vi veta, vad var det för någonting? Det hade gjort intryck på dem. Och då tänkte jag så här. Här hade jag sletet i veckor, för jag gör det med en predikan. Förberett mig, förberett och förberett. Det gick alldeles över huvudet på dem. Men när en dam spontant reser sig upp och bär fram en hälsning från levande Gud, då går det rätt in i två ateistiska hjärtan och väcker någonting i deras hjärtan. Förstår du? Det viktigaste är inte vem du har i predikstolen, men det viktiga är att vi är lydiga mot Herren och säger, Herre, om du har sagt att vi ska söka den profetiska gåvan, hur gammal vi än är, så vill jag ta ditt ord på allvar och utbedja mig den gåvan. Och inte bara utbedja mig den, utan också tillämpa den. För det är så Herren talade till det judiska folket när han säger till dem så här. Tala om vad som ska hända så att vi kan se att ni är gudar. Och skulle han ha sagt in i en församling, så skulle han ha sagt så här. Tala om vad som ska hända så att vi kan se att er Gud är den levande guden. Men när vi lägger en våt filt över alltihopa, då får vi lita oss på mänskligt förstånd, mänsklig intelligens. Och det går ofta över huvudet på allihopa. Jag tror att vi behöver söka Herren, vänner. Jag tror att vi behöver omvända oss. Jag tror att vi behöver säga till Herre, förlåt oss. Förlåt oss att vi har liksom nonchalerat det som är din modell. När vi kommer samman, säger Paulus, då har var och en något att förmedla. Det är Guds modell. Och jag vet inte hur du har det. Men om varje liten stjärna är viktig för att jorden ska hållas på plats, så är du viktig i ett gudsrikets sammanhang för att Herren ska göra det han hade tänkt att göra och det han vill göra. Och därför så kanske det här är det starkaste argumentet, den starkaste konflikten i Israel, när Herren säger så här: förkunna vad som ska ske, tala om vad som ska hända så att vi kan se att ni är gudar. Församlingen är ju inte någon ideologisk samlingspunkt. Församlingen är en punkt där det övernaturliga ville komma i dagen. Och där Herren ville kasta ljus över morgondagen. Jag har en sån här liten rolig sak som det är ändå lite roligt, tycker jag. Det var så här att någonstans i Mellansverige så skulle man bygga, det här bara några år sedan, en ny pingstkyrka. Och man hade ju ritningarna klara och alla tillstånd är klara och allting är klart för att bygga den nya pingstkyrkan. Och när man ska fatta det slutgiltiga beskedet i församlingen, eller det slutgiltiga beslutet, då är det en gammal dam som reser sig upp i församlingen och så säger hon så här: Så säger Herren. Ni ska vända på alltihopa. Och där ni har placerat ingången, den ska ni ha på andra sidan. Då förstod ju de andra att nu börjar det slira för tant Berta. Men det har gått så länge det gick. Idag när man kommer till den kyrkan så ligger ingången på en bakgård. Alldeles galet till. Och när jag var där och frågade hur kan ni placera ingången på en bakgård? Ja, då säger jag äldste så här. Det är för våra synders skull. Och så berättar de det här. Alltså när vi precis skulle fatta beslutet så säger jag här, vänd på alltihopa. Och hade de lytt den gamla damen, då hade ingången varit helt perfekt. Från stora ströget och in, nu ligger den på en bakgård. Det är bara så, du vet Gud han talar, vår Gud talar. Han är den levande guden. Hans namn är Jag är, Javé, Herren. Så vi går vidare till den fjärde punkten där säger Herren så här i det 43 kapitlet. Så säger Herren så här i den 25 versen. Jag läser den 24 också. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser och dina synder kommer jag inte mer ihåg. Och det som är så stort i det här, vet du vad det är? Det är när Herren talar om motivet till att han gör det han gör för dig. Och han säger, det gör jag för min egen skull. Han gör inte därför att du har en stor tro. Han gör inte för att du är mer helgad än din granne. Han gör inte för att du är uthållig i bön. Men när Herren är god och nådig emot dig, då säger han så här, det gör jag. Motivet är hos Gud, inte hos dig.